17 december 1992. Hur ska vi ta hand om alla våra flyktingar?
Verksamheten vid flyktingförläggningarna bör i betydligt större utsträckning än idag drivas i privat regi. Det föreslår en statlig utredning om hur flyktingmottagningen kan göras billigare och flexiblare. Utredningen föreslår också att fingeravtryck ska tas på alla asylsökande och att alla som vägrar arbeta eller läsa svenska ska straffas med minskade bidrag.
Verksamheten i Invandrarverkets flyktingförläggningar kostar i år ungefär 8 miljarder. Och idag presenteras en statlig utredning om hur mottagningen av asylsökande kan göras billigare och mer flexibel för att möta trycket från stora grupper som kommer inom korta tidsperioder. Utredningen föreslår att flyktingförläggningarna i betydligt större utsträckning än idag ska drivas i privat regi. Företag, organisationer och föreningar ska sköta förläggningarna och verksamheten på uppdrag av Invandrarverket. Flexibiliteten kan bli bättre om också kommunerna engageras mer och om asylsökande själva i större utsträckning får ordnat sitt boende, till exempel hos släktingar som redan finns i landet. En viktig tankegång i utredningen är att ansvaret för de asylsökande i högre grad läggs på dem själva. Utgångspunkten är att de asylsökande har flera skyldigheter, till exempel att arbeta när det finns jobb, men också att renovera förläggningen, hålla ordning i området och läsa svenska. Alla asylsökande som vägrar ska kunna straffas genom minskade dagbidrag. Monica Werenfels-Röttorp tycker att Sverige gjort sig känt som ett attraktivt land att söka asyl i genom att inte vidta sanktioner mot asylsökande som fuskar. Till exempel vill hon förhindra att asylsökande som medvetet försenar sina utredningar därigenom ökar chanserna att få stanna av sociala skäl. Utredningen föreslår också att alla asylsökande måste lämna sina fingeravtryck. Bland annat för att det ska gå att upptäcka när asylsökande utan papper som tidigare avvisats försöker ta sig in i Sverige igen under nytt namn. Exakt hur mycket billigare flyktingmottagningen kan bli med de här åtgärderna kan Monica Werenfels-Röttorp inte säga. Men hon räknar med att kostnaderna kan minska med 10%, kanske mycket mer.
Och det var Bengt Hansell som rapporterade om den ekonomiska sidan av flyktingmottagningen.
OECD har inga vidare lysande prognoser för Europa 1993, men för Sverige så har de den nattsvartaste prognosen.
Världsekonomin kommer att vända uppåt nästa år. Det spår den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i sin årliga världsprognos. Men det stora undantaget är Sverige. Här väntar sig ekonomerna en nattsvart utveckling också nästa år. Jeffrey Schaefer är prognoschef vid OECD i Paris.
We do see a slow recovery and maybe especially slow in Europe where some countries, Sweden among them, have had very deep recessions, but in many countries you just had a...
Vi ser en långsam återhämtning och speciellt långsam blir den i Europa där några länder, däribland Sverige, inne i en djup ekonomisk svacka. Men i de andra länderna handlar det mer om att den ekonomiska utvecklingen planat ut än om någon egentlig svacka, säger OECDs prognoschef Jeffrey Schaefer. Ja, när konjunkturen i nästan alla OECD-länder så sakta börjar repa sig nästa år så fortsätter kräftgången i Sverige. OECD-ekonomerna spår att den svenska bruttonationalprodukten minskar med 1,4%. Och det blir alltså tredje året i rad med krympande ekonomi. OECD-ekonomerna är oroliga över framförallt två saker i den svenska ekonomin. Dels den ökande arbetslösheten som raskt närmar sig nivåerna i övriga Europa. Dels det skenande statliga budgetunderskottet. Enligt OECD har Sverige den sämsta utvecklingen av statsfinanserna av alla OECDs länder. Från att ha haft den starkaste statsbudgeten 1990 riskerar Sverige en jumboplats 1994. Till och med sämre än Grekland och Italien. Det mest positiva i OECD-rapporten är att tillväxten i den amerikanska ekonomin kommer att sätta fart nästa år. BNP väntas växa med minst 2,4%, dubbelt så mycket som i Europa. Här kan den svenska exportindustrin hoppas på god draghjälp. Och 1994 tror OECD att konjunkturen vänder även i Sverige. Trots konjunkturuppgången ökar arbetslösheten inom OECD-länderna ända fram till i början av 1994. Då kommer drygt 8% av arbetskraften, eller 34 miljoner människor, att vara arbetslösa. Inflationsprognosen är däremot ljusare. Inflationen i OECD-länderna väntas falla till 2,5% i slutet av 1994. Och det är den lägsta siffran på över 30 år. Utvecklingen i Tyskland är det osäkra kortet i prognosen. Konjunkturnedgången har bara börjat där. Och Europas ekonomiska lokomotiv kommer i det närmaste stå stilla nästa år. Tidigast under andra halvåret 1993 kommer utvecklingen att vända, tror OECD-ekonomerna. Men här är osäkerheten stor, erkänner OECDs prognoschef Jeffrey Schäfer. Idag vågar ingen säga när de tyska räntorna börjar falla. Vi har nog varit något för optimistiska när det gäller Europa, men å andra sidan har vi varit väl pessimistiska när det gäller USA:s ekonomi, säger Schäfer.
Maybe in the very short run, the risks are a bit more on the downside, but if you look beyond that, there are risks that are at least as strong on the upside.
Jeffrey Schäfer, ekonom på OECD, och han intervjuades av Anders J. Eriksson.
December 1992, Kambodja.
FN bygger en bro över det kambodjanska eländet och docker en av de mer än 20 000 brobyggarna. Hon är veterinär och arbetar åt UNICEF. Men hon kunde också ha varit död. Som barn såg hon sina jämnåriga torteras, stympas och mördas av de röda khmererna. Tre gånger röstade de om hennes liv och misshandlades dagligen.
I take a rice from the road. They touch me and they want to kill me. And ask me to work very hard work. And then I say only this, that like another people meet in Purpurchin. And but after then Vietnam came, the first step I very difficult because nothing from Purple Regime. When I live here, nothing. So I start to work again with my parents. I start to try to study. I eat only rice with salt.
I 20 år har Kambodja och dess 6 miljoner invånare lidit av krig och elände. Andelen krigsinvalider bland befolkningen är högst i världen. Men i fjol kom freden och i år kom FN.
FNs största fredsbevarande mission någonsin är i full gång här i Kambodja. FNs blå baskrar och vita bilar dominerar stadsbilden totalt. Men den här massiva insatsen för att rädda freden och utvecklingen i Kambodja har inte bara positiva effekter.
Det låter ju otroligt, och det är självklart en av de tragiska sidoeffekterna som alla förstår dem, men, och ingen menar att de ska hända, men så är det. Och en del blir klart fattiga samtidigt som somliga blir väldigt mycket rikare. Och det är någonting som man i det korta perspektivet helt enkelt inte kan, man kan inte förhindra det.
På det här sjukhuset vårdas undernärda barn. De har inte blivit färre med FNs massiva insats, snarare tvärtom. Det massiva inflödet av pengar har drivit upp inflationen till över 100%. De redan fattiga har blivit ännu fattigare, och det drabbar i första hand barnen.
The problem the nutrition. Some are in the south part, the down there, the regime, complete aux enfants. In the south part, the hygiene. C'est pourquoi ça provoque de dysenterie et de malnutrition.
Ja, under Pol Pots och de röda khmerernas skräckvälde så tvingades stadsborna här i Phnom Penh ut på landsbygden. Nu sker det igen, men nu för att kapitalet och hotellägarna behöver marken.
I den här rivningsfastigheten intill Mekongfloden bodde hundratals personer. Nu ska här bli hotell. Familjerna slängdes ut på landsbygden utan vare sig jord eller vatten.
On attend toujours, nuit et jour. Et il y a cinq jours que je suis ici, cinq jours, cinq nuits. Oui. On attend quelques aides de la part du gouvernement ou bien des organisations d'une part, tout ça, mais nous n'avons rien reçu.
På nätterna är bilden ännu tydligare. Det nybyggda hotellet och dess bar flödar av ljus. Här flockas FN-folket och affärsmännen. På andra sidan gatan, en annan värld, dit ljuset ännu inte når. Ändå välkomnar alla kambodjaner FN-styrkorna och den hjälp de nu får att reparera sitt sargade land. Alla utom de röda khmererna, massmördarna som under några skräckår dödade minst 1 miljon människor och inte drog sig för att fotografera sina offer. Från sitt nya högkvarter mitt i huvudstaden Phnom Penh försöker de nu sabotera fredsprocessen så gott det går. Bland annat vägrar de avväpna sin armé på 35 000 man. Detta trots att de skrivit under det fredsavtal där detta föreskrivs. Men prins Sihanouk, Kambodjas statsöverhuvud och ordförande i det styrande fredsrådet, vägrar att ge slaget förlorat.
As far as the Khmer Rouge are concerned, we will keep very largely open our door to let them come to the international to the national community, yes, to work together with the other factions.
Are you against economic sanctions against the Khmer Rouge?
I am not in favor of any sanctions.
No?
Because they are not impressed by sanctions.
No?
And they are very rich and they can live an autonomous life. And the sanctions would be inefficient,
yes.
And I think that sanctions would get them, make them tougher.
För dock är det inte lika enkelt. För henne och miljoner andra kambodjaner representerar de röda khmererna inte bara fruktansvärda minnen från det förflutna. De utgör också ett dödligt hot mot framtiden.
He don't know. The land is very expensive, so he like to care.
Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus, heter det ju. Och det är precis vad FN gjort i Kambodja. Om det räcker återstår att se. Än består dock mörkret för många här. Trots, eller till och med tack vare, världssamfundets råd, dåd och miljarder.
Presidentvalet i Serbien, i forna Jugoslavien. Odemokratiskt och onyttigt. 18 december 1992.
Vid midnatt avslutades valkampanjen i Serbien inför det viktiga presidentvalet som många tror kan avgöra framtiden på Balkan. Men oavsett hur det går kommer det här valet att betraktas som ett av de mest odemokratiska i det nya Östeuropa.
Det här är ljudet från gårdagens massmöte när oppositionen lyckades få ihop uppskattningsvis 200 000 människor i Belgrad. Hundratals västjournalister och utländska valobservatörer kunde med egna ögon konstatera att det här blev det största valmötet i den korta serbiska valkampanjen. Men efter att ha sett gårdagens nyheter i den statskontrollerade televisionen kunde man lätt få intrycket av att det här mötet aldrig hade ägt rum. Först efter en timma i huvudnyhetssändningen omnämndes massmötet. Som vanligt visade tvn istället regeringspartiets olika valmöten som lockade långt färre deltagare. Men så här fungerar det just nu i Serbien. Och idag väntas de utländska valobservatörerna framföra hård kritik mot massmedians roll i det här valet vid en presskonferens i eftermiddag. Men med tanke på den redan tidigare hårda utländska pressen på Serbiens sittande regering så är det knappast någon som väntar sig att den serbiska ledningen ens kommer att bry sig om den här kritiken. Regimen här vet mycket väl att oppositionen inte har getts någon egentlig chans att framföra sitt budskap via tv-medierna. Med tanke på anklagelserna som riktats mot oppositionens kandidat, den amerikanske medborgaren Milan Panic, går den serbiska socialistiska retoriken ut på att omvärlden indirekt försökt påverka valet i Serbien. Så det är inte mer än riktigt att regimen använder sig av de inhemska medierna på det här sättet. Men det finns också en annan teori. Att Den serbiske presidenten Slobodan Milosevic bokstavligen talat kämpar för sitt liv i den här valkampanjen. Under de senaste 2 åren har serbernas levnadsstandard sjunkit till bottennivån. Och serberna i det forna Jugoslavien har visserligen vunnit på slagfälten, men de nya territorierna erkänns inte av omvärlden. Vladislav Savic, Belgrad.
Sverige ligger i spagettiligan. Slapp beslutsprocess bidrar till budgetunderskottet.
18 december 1992.
Svensk ekonomi. Det skenande statliga budgetunderskottet. Det kan delvis förklaras med att Sverige har en mycket slapp beslutsprocess jämförbar med Italien.
Det är Sverige och Italien som ligger i bottenligan när det gäller stramheten i budgetprocessen, alltså disciplinen i arbetet för att nå balans i statsbudgeten. Det visar en rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi knuten till Finansdepartementet. Det nya valsystemet från 70-talet som medfört en lång rad regeringar utan egen majoritet och riksdagsmännens rätt att föreslå utgiftsökningar är ett par faktorer som medfört större underskott än vad som borde ha varit fallet. Sverige har därmed hamnat bland de 7-8 länder i västvärlden som för en statsskuldspolitik som inte är hållbar i längden. Den riskerar att leda till en okontrollerad ökning av statsskulden med alla de problem som det för med sig, hävdar Per Molander som skrivit rapporten. Han pekar också på den auktoritet som Gunnar Sträng hade som finansminister fram till 1976. Och han föreslår nu att hela budgetarbetet vänds upp och ner. Att regeringen mycket tidigt ska sätta en ram, en norm för utgifterna och att riksdagen sen ska säga ja eller nej till budgeten i sin helhet. Per Molander.
Det måste handla mer om generella riktlinjer för stora utgiftsområden och en skärpt revisionsfunktion och mindre om att blanda sig i enskilda anslag på det sätt som nu görs i utskotten.
December 1992. 5 israelitiska soldater kidnappas utav palestinier. Israeliterna tar cirkus 400 personer som gisslan, forslar dem i bussar och ska ha dem över gränsen till Libanon. Det är hämnden. En hel värld reagerar.
Och som vi hörde så sitter de drygt 400 palestinier som Israel deporterade i natt fast i ingenmansland. De är strandsatta norr om den så kallade säkerhetszon som Israel kontrollerar i södra Libanon. Detta eftersom libanesiska regeringsstyrkor har hindrat dem från att komma in i Libanon kontrollerat område.
På order från Libanons premiärminister Rafik Hariri spärrade regeringsstyrkor av infarten till Libanon kontrollerat område när de över 400 deporterade kom fram till den första posteringen. De landsförvisade återvände då till linjen som avgränsar den buffertzon i södra Libanon som Israel ockuperar. När Israels handgångna sydlibanesiska milis sköt salvor över de deporterades huvuden började de över 400 palestinierna att gå tillbaka de 9 kilometerna mot Libanon kontrollerat område i snömodd och under iskalla regnbyar. Innan palestinierna deporterades satt de i 15 timmar bundna och med förbundna ögon vid Israels norra gräns i väntan på ett utslag från Israels högsta domstol som bestämde att massdeporteringen var laglig. Palestinierna är frusna och hungriga och några är också sårade. Och internationella Röda korskommittén i Beirut kommer att skicka ner tält, filtar och nödproviant till de strandsatta. Samtidigt har flera moskéer i den libanesiska hamnstaden Saida gjorts i ordning för att ta emot de landsförvisade om Libanon trots allt viker från sitt beslut att inte ta emot de deporterade. Israel misstänker de 400 palestinierna för samröre med extrema muslimska grupper, främst den islamska motståndsrörelsen Hamas, som tidigare i veckan kidnappade och dödade en israelisk soldat. Beslutet om massdeporteringen stöddes såväl av de mest duvlika i premiärminister Rabins vänsterregering som av högerkrafterna i landets opposition. Och en opinionsmätning idag visar att åtgärden applåderas av mer än 90% av den israeliska befolkningen. Men på det internationella planet har landsförvisningarna kritiserats av den amerikanska regeringen och fördömts av FNs generalsekreterare. Och säkerhetsrådet väntas senare idag anta en resolution där man kräver att de deporterade tillåts återvända. Ett steg som den israeliska regeringen inte kan väntas ta med tanke på de stämningar som råder i Israel. Titti Nylander, Nicosia.
Om Ryssland, USA och Kina, 18 december 1992.
Rysslands president Boris Jeltsin är i Peking. Och där sa han idag att Ryssland och USA har kommit överens om att minska de strategiska kärnvapnen.
President Jeltsin avslöjade i tal inför en grupp kinesiska intellektuella att de båda supermakterna nu har kommit överens om det som kallas START 2, alltså den andra delen av minskningen av de interkontinentala kärnvapnen. I det här talet sa Jeltsin att det har tagit 15 år att minska kärnvapenarsenalen med en tredjedel och att det har tagit ett år att bli ense om en ny minskning nu med två tredjedelar och att det nya avtalet ska undertecknas redan i januari. En talesman i den ryska delegationen i Peking sa efteråt att ceremonin ska äga rum i USA den 4 januari, alltså under de sista dagarna av president Bushs ämbetstid. Talesmannen vägrade att svara på frågan om det är de båda presidenterna själva som ska skriva på. Jeltsins besked överraskar av två skäl. För det första är det mindre än en vecka sedan som USA och Ryssland vid ESK-mötet i Stockholm tvingades medge att de inte hade kunnat komma överens om nya nedskärningar av ödesvapnen. Sedan dess har ingenting sagts om att förhandlingarna nu har kunnat avslutas framgångsrikt. Den andra överraskningen är sättet som nyheten presenterats på. Att den ryska sidan ensam avslöjar uppgörelsen och väljer att göra det i tredje land, det följer inte mönstren från tidigare kärnvapenavtal. Det kan möjligen tas som en indikation på att Jeltsin i Peking har fått försäkringar om att Kina nu lyssnar på de ryska kraven om att det fortsatta nedrustningsarbetet ska omfatta samtliga kärnvapenstater och inte bara USA och det som en gång var Sovjetunionen. Reinhard Krause, Moskva.
December 1992. Den svenska ekonomin åter.
Och här hemma röstade riksdagen idag igenom vad som kallas ett av de viktigaste ekonomiska besluten under 1900-talet, bankakuten. Den kan leda till att varje svensk får betala upp till 12 000 kronor för bankernas usla affärer under 80-talet. Och skatteministern erkände själv att han kände ilska över att behöva lägga fram det här förslaget.
Helst hade han sluppit den här dagen. Ministern, som egentligen tycker illa om all statlig inblandning i näringslivet.
Jag känner lika stor ilska som jag tror många känner. Den ilskan måste naturligtvis riktas både mot dem som drev en sån politik att vi led av ett höginflationssamhälle under 80-talet och de som bibehöll de höga marginalskatterna. Som mot dem som när de drev sin verksamhet inte hade tillräcklig kompetens för att göra en rimlig kreditprövning.
Fram till 1980 låg bankutlåningen per svensk på strax över 50 000 kronor. När utlåningen släpptes fri steg den summan till nästan 100 000 1987 och till 160 000 1990. Nästan tre gånger så mycket på 10 år.
För att kunna ge stöd, för att välja att ge stöd, ska staten också kunna ställa krav på åtgärder som förbättrar verksamhetens resultat och leder till en bättre struktur. Det kommer inte vara att gå att beställa stöd och sen utan vidare få ett sådant stöd.
Bo Lundgren lovade att de avtal som ska skrivas med bankerna ska bli offentliga. Den enda riktiga kritiken kom ifrån Socialdemokraterna där man allt som oftast brukar se positivt på statliga ingrepp.
Jag är lite rädd för att den behandling som vi har haft av det här förslaget ytterligare kommer förstärka bilden av riksdagen som ett lydigt transportkompani. Och risken är väldigt stor att vi kommer stå med skammen och när vi upptäcker att det finns en mängd kryphål i det här förslaget.
IRA går på som vanligt. Trappar upp missdåden mot engelsmännen. 19 december 1992.
Utrikes igen. Den irländska republikanska armén, IRA, har under december månad trappat upp sin terrorverksamhet i Storbritannien. Flera sprängattentat har genomförts i London och andra brittiska storstäder. Och ministern för Nordirland, Sir Patrick Mayhew, säger att våldsmännens mål är att döda ett stort antal civilpersoner.
I think it's happening now because they're hoping to kill a lot of people when they're assembled together in Christmas shopping crowds. And the thing to remember is that the only contribution of the terrorists is to cause grief and misery to ordinary people.
Det enda IRA åstadkommer är sorg och elände för vanliga människor, säger Sir Patrick Mayhew, som liksom alla sina många företrädare utesluter förhandlingar med IRA. Däremot tror han att de så kallade fredssamtalen som legat nere under den irländska valrörelsen snart kommer igång igen. Britterna vill ha ett slut på direktstyret och man får känslan att deras högsta önskan vore att Dublin kunde ta över i Nordirland.
There is no selfish reason, no self-interest that causes the government of the United Kingdom to wish to maintain the present setup. There's no economic advantage. It costs the British taxpayers a whole £2 billion annually.
Storbritannien har inget självintresse i Nordirland. Det kostar oss 20 miljarder per år, säger Mayhew, och understryker att enda skälet till att de är kvar är plikten, ansvaret för den protestantiska majoriteten, unionisterna. Efter 6 månader har samtalen inte lett till några konkreta resultat, men det har ändå tagits några historiska steg. För första gången på 70 år har unionisterna förhandlat i Dublin och irländarna har varit i Stormont i norr.
Irish ministers coming to Stormont to be cross-questioned by unionist politicians and continuing, you know, to speak to them afterwards. These are things which would have been unthinkable a few years even ago.
Efter 20 års konflikt är allmänheten dödstrött på våldet och den vill att samtalen ska fortsätta till varje pris.
There is a deep, deep feeling that this is the only way forward, the only way out if you like. It's very, very deep.
Det finns en mycket djup förvissning om att samtalen är den enda vägen ut, säger Sir Patrick Mayhew. Anders Lindqvist i London.
Italien, 19 december 1992.
Det har varit en svart vecka för Italiens politiska etablissemang. Det började med att de ständiga regeringspartierna, kristdemokrater och socialister förlorade stort i en rad lokala val. Sedan kom besked om att en förundersökning har inletts mot socialistledaren Bettino Craxi. Han misstänks för att vara inblandad i korruptionsaffärer.
De italienska tidningarna vilade inte på hanen när beskedet kom om att också Bettino Craxis förehavanden ska undersökas rättsligt. Craxis slut var rubrikerna i veckan i flera tidningar inför ett möte med socialistpartiets styrande organ. Men Craxi, tidigare premiärminister i Italiens mest seglivade efterkrigsregering och en av nyckelpersonerna i Italiens politiska liv, han visade att han inte ger upp så lätt. Craxi bestrider anklagelsen om smutsiga affärer och 1 januari kommer nu partiet att avgöra om hans karriär verkligen är slut eller inte. Om han har blivit en alltför stor belastning för ett parti som fått se den ena efter den andra av sina ledande politiker hamna i rättsmaskineriet. Och det är inte bara socialisterna som undersöks. Den undersökning som domarna i synnerhet i norra Italien nu har inlett om korruptionsaffärer gäller också de andra etablerade partierna, inklusive de tidigare kommunisterna, liksom italienska storföretag som betalat pengar till politiker och partier i utbyte mot lukrativa kontrakt. 400 personer är föremål för utredningar, 77 har förpassats bakom lås och bom. Och genom att nu också Bettino Craxis affärer ska undersökas visar domarna att de inte tänker nöja sig med att statuera exempel på en lägre nivå. Korruptionsutredningarna är ett viktigt inslag i den politiska omvälvning som nu sker i Italien. Lokalvalen i söndags visar ju också på stora kast i väljarkåren. I norra Italien har det lokala missnöjespartiet Nordförbundet blivit en ledande kraft på bekostnad av kristdemokraterna, men allra mest har socialisterna förlorat i vad som var det starkaste fästen. Väljarna går istället i protestpartier på ytterkanten och inte heller ex-kommunisterna, nu vänsterdemokraterna, drar nytta av missnöjet. De räknas också till etablissemanget. Men den här uppsplittringen av väljarkåren tycks paradoxalt nog kortsiktigt också vara räddningen för den regerande koalitionen i Rom av kristdemokrater och socialister. Det finns just nu inga alternativ och nyval vill de etablerade partierna undvika till varje pris i sin nuvarande kris.
Reporter Jan-Olof Pettersson.
December 1992. Filippinerna.
Allt fler rika kineser flyr från huvudstaden Manila eftersom de är rädda för att bli kidnappade. Den senaste tiden har antalet kidnappningsfall ökat markant och det är svårt att spåra brottslingarna. Det händer nämligen att de skyddas av polisen.
Chinatown i Manila. En kidnappningsvåg har det senaste året satt skräck i kineserna här. 41 kidnappningar har rapporterats hittills i år. Det är 4 gånger fler än i fjol. Men det kan vara ännu fler. De drabbade drar sig numera för att anmäla fallen till polisen. Det har nämligen visat sig att lagens väktare också är brottslingarna i vissa fall. I de avslöjade ligorna har ledarna ofta visat sig vara höga poliser eller militärer. Och de familjer som anmält brotten istället för att betala har straffats genom att de kidnappade mördats. Teresita Angse är en av de få kineser som fortfarande vågar tala ut om kidnappningarna. Hon är ordförande för en grupp unga kinesiska affärsmän i Manila.
That's what people are being driven against the wall. Nobody would speak up. No victim would dare file a case. They would not even come up to identify the people who have been arrested. They have just kept silent. The law enforcement agencies would blame them for keeping silent and refuse to cooperate. But how can you cooperate when the people you were supposed to cooperate to are themselves involved in these crimes? So they're being driven against the wall, and the only step that they have taken is to escape.
Att det här är ett problem för de 850 000 kineserna på Filippinerna är förståeligt. Men det är också ett nationellt problem. För vad händer med landets ekonomi om de rikaste människorna flyr i skräck? Ägaren till den här snabbmatskedjan på Filippinerna är kines. Hans bror har kidnappats och han själv hotats. Nu säljer han sitt företag och flyr landet. Hans företag sysselsätter tusentals personer i ett land som behöver vartenda jobb. Andra rika kineser har redan flytt och kinesiska investerare från Taiwan, Hongkong eller Singapore väljer andra länder för sina fabriker. Men nu har Filippinerna fått sin egen Dirty Harry, en filippinsk Ronald Reagan. Den förre skådespelaren Joseph Estrada är Filippinernas vicepresident och leder nu kampen mot de ekonomiskt så förödande kidnappningarna. Och han döljer inte att han menar allvar.
I made a commitment that within 3 to 6 months kidnapping and all other crimes will be on a manageable level.
Do you feel any threat yourself? I mean, now you're going for the big guys and
yes,
it could be a threat for you.
I've had so many threats since I started being the chairman of the Presidential Anti-Crime Commission. Until now I've been receiving threats,
yeah?
But I don't care.
You don't care? You're not afraid for yourself?
I'm not, because this is a commitment and I'm willing to risk my life anytime.
Bland de filippinska affärsmännen är Estrada en populär man, även om en del skulle vilja se att han använder ännu mer av de metoder han tillämpar i sina filmer.
The government should show some example. They have to
hit them hard.
They have to exterminate some people who are doing these things.
Just kill them.
Maybe.
Filippinerna, detta fattiga land, redan ekonomiskt skadskjutet av en girig diktator, en rasande vulkan och USAs tillbakadragande från sina stora baser, står inför ännu ett problem. En kinesisk exodus, en flykt av de genomsnittligt sett rikaste invånarna i landet. Botemedlet, en före detta filmskådespelare, Joseph Estrada.
På bio brukar ju hjälten vinna. För Filippinerna är det viktigt att han nu också vinner i verkligheten. Jan Sundén och Odd Ragnar Lund för Rapport i Filippinerna.
December 1992, rapport om de tre svenskar som kidnappades, eller rättare sagt tillfångatogs av irakiska gränsvakter när de utförde ett fredsarbete på gränsen mellan Kuwait och Irak.
Idag är det 109 dagar sedan de tre Ericsson-anställda Leif Westberg, Christer Strömgren och Stefan Wilborg greps av irakisk polis när de arbetade på gränsen mellan Kuwait och Irak. Sedan dess har det varit många förhoppningar om att de ska friges, men förhoppningarna har inte infriats ännu.
Det var ju de här trakterna på gränsen mellan Kuwait och Irak som de tre svenskarna arbetade den ödesdigra dagen den 8 september i år. Det är ett område där gränsdragningen varit föremål för många och långa diskussioner. Enligt Irak hamnade de tre på fel sida av gränsen, ett oerhört allvarligt brott tydligen. Efter många turer fastställdes domen till 7 års fängelse. Alla möjligheter till överklagande är idag uttömda. Stefan Wilborgs, Leif Westbergs och Christer Strömgrens öde ligger nu helt i den irakiske ledarens händer.
Från högt irakiskt håll så har vi hört att saken borde nu vara mogen för ett avgörande. Men vi vet alltså ingenting om huruvida en nådansökan som sådan är behandlad.
Så än så länge sitter de tre fortfarande i det här fängelset utanför Bagdad, dömda för ett brott de inte ens var medvetna om att de begick. Idag är det 109 dagar sedan de greps.
Som tidigare så mår de bra. De är aktiva inom fängelset. De lagar sin egen mat. De har rikliga tillfällen till sport. De sitter inlåsta i den gemensamma cellen. Bara ett begränsat antal timmar på dagen. Och de har möjlighet att korrespondera med sina anhöriga. Men samtidigt är det naturligtvis på det sättet att deras frustration ökar. Och naturligtvis ökar den också inför helgerna.
Har de fått några signaler som tyder på ett frigivande?
De har fått en del signaler från fängelsledningen av innebörd att ett frigivande skulle vara nära förestående.
Vet du på vilket sätt?
Ja, det vet jag, men det vill jag kanske inte gå in på i detalj. Men jag kan säga att vi har sökt och vi söker på bästa sätt föra upp den här frågan på högsta möjliga nivå i Irak för att få till stånd ett snabbt avgörande. När det avgörande kommer, det kan vi inte med någon säkerhet säga. Däremot hoppas vi och förväntar oss att det ska ske inför de förestående helgerna.
Sverige 20 december 1992. Ja, det är så dystert som man nästan inte vill höra på det.
Nästa år kommer Sverige att vara världens största låntagare. Under 1993 kommer den svenska staten att låna upp 600 miljarder kronor utomlands enligt Sparbankens beräkningar. Såna här astronomiska summor har Sverige aldrig behövt låna tidigare. Nu är alla rekord slagna.
Han är ekonom på Sparbanken och han är orolig inför 1993. För nästa år kommer troligen att bli det värsta året i Sveriges ekonomiska historia. I alla fall i modern tid.
Och summerar man område efter område på det här sättet så kan vi säga att hittills så har vi haft lite grann preludier i själva krisen. Nästa år då får vi de verkliga utfallen av det hela.
Arbetslösheten stiger då mot nya rekordhöjder. De senaste månaderna har varslen om uppsägning ökat dramatiskt. Men det har också tillkommit ett nytt element som kommer att förvärra krisen nästa år.
Nästa steg i krisen är på väg att inträffa, och det man framförallt måste fästa uppmärksamheten på, det är konsekvensen av den enorma statsupplåning som vi har framför oss.
Enligt Sparbankens beräkningar tvingas staten nästa år förnya lån på närmare 400 miljarder kronor samt låna 200 miljarder kronor för att täcka budgetunderskottet. Det är lika mycket som om varje svensk nästa år lånade 75 000 kronor.
Och det är siffror som ingen ens har kunnat drömma om. Det är siffror som jämfört med andra länder är helt dramatiska, och vi kan jämföra tillbaka i svensk historia. Det finns inga likheter där, och möjligen kan man säga att länder som vi brukar kalla för bananrepubliker ibland har haft den här typen av situationer. Men Sverige har aldrig haft det någonsin.
Enligt Sören Andersson måste man gå tillbaka till 70-talet för att hitta något liknande i Latinamerika.
Och vid den situationen som exempelvis även typ länder som Brasilien, en del sydamerikanska länder var under 70-talet med statsupplåningar och utlandsskulder som ju faktiskt skapade politisk oro i de länderna.
Den 20 december 1992, Svenska Akademin har fått en ny medlem.
Idag samlades Svenska Akademin för sin årliga högtidssammankomst. Samtidigt installerades den nya ledamoten, poeten Katarina Frostenson. Hennes tal handlade om företrädaren, det vill säga Artur Lundkvist.
Att beskriva världen, att återge dess landskap, skeenden och förvandlingar är att göra en karta. Att skildra är en erövringsakt.
Katarina Frostenson är den femte kvinna som suttit i Svenska Akademin. Akademin grundades av Gustav III för 206 år sedan.
December 1992. Ubåtskränkningar. En gammal surdeg. Även med Tyskland.
Morgon ska rapportera om diplomatiska förvecklingar mellan Sverige och Västtyskland om ubåtskränkningarna. Diskussionen om vilket lands ubåtar som kan tänkas kränka svenskt område har tidvis skapat stark irritation i det officiella umgänget mellan Sverige och Västtyskland. Statsminister Olof Palme reagerade år 1983 häftigt mot ett påstående från den västtyske marinchefen att Sverige skulle vara undfallande gentemot Sovjetunionen i ubåtsfrågan. Och detta ledde till en hittills okänd diplomatisk protest mot Västtyskland.
På våren 1983 sände Sveriges militärattaché i Bonn, Sture Erlandsson, en hemligstämplad rapport till försvarsstaben där han berättade om ett möte med den tyske marinchefen amiral Bethke. Vid samtalet hade amiralen framfört misstro mot Sveriges politiska vilja att på allvar ta upp ubåtskränkningarna med Sovjetunionen. Av en händelse hamnade rapporten hos statsminister Olof Palme. Palme blev mycket upprörd över att man på högsta militära nivå i Västtyskland bedömde Sverige som undfallande gentemot Moskva och ville ha en svensk diplomatisk protest.
Enligt uppgifter till Ekot så försökte man både på utrikesdepartementet och försvarsstaben dämpa Olof Palmes ilska. Men andre mannen på västtyska ambassaden i Stockholm kallades ändå upp till UD för att få del av Olof Palmes reaktion. I Bonn ledde den svenska protesten till att amiral Bethke fick be om ursäkt för sitt uttalande. På svenska ambassaden i Bonn bedömdes händelsen som mycket pinsam och ambassadör Sven Backlund besökte själv den västtyske överbefälhavaren för att tona ner affären. På västtysk sida har man varit mycket känslig för varje antydan om att det kunde vara västtyska ubåtar som kränkte svenskt vatten. Amiral Bethkes uttalande illustrerar vad ledande västtyska militärer tänkte om uppståndelsen kring ubåtskränkningarna i den svenska skärgården och Sveriges vilja och förmåga att komma till rätta med saken.
En företrädare för den dåtida svenska försvarsledningen säger till Ekot att västtyska ubåtar sannolikt opererat i svenska vatten under 70-talet och att man därför inte heller i början av 80-talet helt kunde utesluta möjligheten av västtyska ubåtsintrång. I den svenska försvarsledningen fanns en irritation gentemot Västtyskland för att västtyska flottan så ofta besökte svenska hamnar. Också ledande svenska militärer utgår från att det finns en tysk planläggning för hur tyska ubåtar ska utnyttja den svenska skärgården under krig, eftersom det egna basområdet i Kielbukten är oanvändbart i ett krisläge.
Vid några tillfällen så har västtyska ubåtar och depåfartyg lagt in flottbesök i svenska hamnar i direkt anslutning till övningar nära sovjetiska flottbaser på den baltiska kusten. Detta har på svensk sida uppfattats som mycket olämpligt, liksom den nonchalans som Västtyskland har visat mot svenska bestämmelser vid örlogsbesök. Ekot har gått igenom försvarsstabens rapportering av klarlagda västtyska marina kränkningar av svenskt område från 1978 och framåt. Vid tre kända tillfällen så har västtyska ubåtar varit inne på svenskt vatten. I maj och september 1986 och i februari 1990. Enligt försvarsstabens rapportering så har Västtyskland inte något år svarat för fler kränkningar av svenskt vatten än andra NATO-länder.
Jan Mosander och Börje Remdahl reportrar.